Christian Sandström heter jag som sagt, och jag är verksam här på Ratio och innovationsforskare. Jag skrev min doktorsavhandling på teknologiskiften för några år sedan och har fortsatt forska om liknande frågor. Och jag kommer att presentera resultaten i korthet från den här rapporten nu på ungefär 15 minuter. Så titeln är egentligen ganska enkelt: var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? Och om vi ska börja med att kort introducera det här som Stefan delvis har gjort, så vi vet idag att innovation är centralt för ekonomisk tillväxt, men kanske också då högre produktivitet, det vill säga att vi kan göra mer med befintliga resurser. Det är ju det innovation ofta handlar om. Och därmed så blir frågor om innovationers uppkomst centrala för politikens utformning och vilka prioriteringar som vi har. Och det är egentligen upprinnelsen till den här studien. Så studien utreder då var banbrytande innovationer uppstått i Sverige. Och idén här är att försöka kartlägga i vilken av tre olika kategorier som de har uppstått. Och den första är då fristående, självständig individ utan stadig koppling till universitet och högskola eller FoU-enhet vid ett större företag. Alltså en enskild individ i någon mening. Och i detta ingår då personer som uppfinner någonting och sedan startar ett eget företag, exempelvis baserat på detta, eller har ett eget företag. Men man har så att säga inte en inkomst ifrån en FoU-enhet vid ett företag. Så det är den första kategorin då. Den andra är anställd studerande på forskningsinstitut, universitet eller högskola. Och den tredje, anställd som produktutvecklare eller liknande vid större företag. Så att idén här är att försöka att bena upp var har de här 100 banbrytande innovationerna uppstått. I vilken av de här kategorierna kan vi placera dem? Och jag ska gå igenom lite tidigare forskning på området som vi sen kan relatera till lite när vi tar fram de här resultaten. Tidigare forskning och den studien som Stefan refererade till då, Block & Keller 2008, de visar här att 6% av de främsta innovationerna i USA under en 40-årsperiod kan härledas till universiteten. Och man ser dock en ökning över tiden här. En studie från 1998, Henderson med fler, visade att universitetens andel av patenten ökade från 1,5% 1975 till 2,5% 1988. Så att det verkar finnas någon typ av ökning här. Nu är alltså patenten, så vi ska hålla isär patent och banbrytande innovationer. Så det är olika, olika data vi talar om. Och i en studie av Alänge och Granstrand från mitten av 90-talet så var det 80% av de signifikanta innovationerna i Sverige 1945 till 1980 skapades av storföretag, 20% av små bolag och fria uppfinnare. Det är då en annorlunda studie där, jag tror vi tar frågor lite senare. Det är ju en annorlunda studie i att man inte försöker utreda universitetens roll. Man tittar på stora företag respektive mindre bolag. Men det kan ändå vara intressant. EIMO 2011 visade att 2004-2005 fanns 1567 uppfinnare inom verkstad och 190 inom akademin. Universiteten står för cirka 6% av patenten i Sverige. Det var en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet förra året som tog fram det. Och återigen, nu talar vi alltså om patent, inte om banbrytande innovationer. Så att det här är lite grann en bakgrund till kontexten och hur det har sett ut på inom tidigare forskning. Jag ska säga lite kort om metod och urval här. Den här listan över de här 100, den kommer ifrån Svenska uppfinnarföreningen och Stockholms innovatörskrets. Men det är också en lista som då har bearbetats fram under en längre tid tillsammans med då, ja, det är lister ifrån Svenskt Näringsliv, Tekniska museet och annat. Och viss grad av subjektivitet finns ju här, både i urval och i hur man tolkar det hela. Det gäller teknisk höjd i relation till hur stor blir innovationen, hur stor blir marknaden för den. Så att det finns ju subjektivitet i urvalet här. Samtidigt ska vi understryka att många av de här innovationerna, de är mer eller mindre självskrivna i såna här sammanhang och såna saker som vi egentligen alla kan enas om är väldigt viktiga för Sverige. Arvid Carlssons Eldopa, säkerhetshändstickan, det svenska kullagret, mjölkseparatorn och trepunktssäkerhetsbältet. Det är några sådana exempel på innovationer som har skapat otroligt stort värde för ekonomin på olika sätt. Ofta är det svenska exportsuccéer som baserar sig på detta också. Jag ska också understryka att det finns en viss gränsdragningsproblematik här. Alltså personerna som har uppfunnit saker, det är ju människor som har befunnit sig i rörelse en hel del. De har ibland varit verksamma vid ett universitet, sen har de börjat arbeta på ett större företag och sen startade de ett eget bolag. Och när man då går igenom ett sånt här material är det ju, ibland är det svårt att dra gränsen och definiera så att säga, var majoriteten av arbetet har gjorts. Jag redogör för de fallen i rapporten som jag uppfattar som gränsdragningsfall och hur jag har försökt att bedöma detta. Och ni kan se det, vi går inte in på det mer i detalj nu. Dock, vad jag ser, det är så pass få att det bör inte påverka resultaten eller slutsatserna nämnvärt. Men det är alltså lite kort om metod och urval. Ska jag säga något kort, vad krävs då för att banbrytande innovationer ska uppstå? Vad säger liksom tidigare forskning på området? Och då enkelt kan man säga att det krävs någon typ av tekniskt kunnande eller produktmässig insikt till att börja med. Men sen behövs också någon typ av marknadskännedom. Du behöver vara nära en användare av något slag. Det behövs kapital. Ibland ganska stora mängder kapital. Och ofta behövs någon form av oberoende och ja, en frihet eller autonomi för att någonting annorlunda ska uppkomma. Och då kan vi sedan titta på universitet, fristående uppfinnare och företag. Och de har ju med sig så att säga olika styrkor och svagheter vad gäller de här parametrarna. Om vi då går över till resultaten här. Av de här 100 främsta innovationerna så är det 47% som har skapats av personer som då varit anställda vid företag på något sätt. 33% fristående uppfinnare och personer med koppling till universitet är då 20% uppskattningsvis. Och hur förklarar man då de här resultaten? Jag tror en viktig del är just att vi tänker längs de här fyra parametrarna, att ett företag och en utvecklingsenhet, de kan emellanåt ha fria kassaflöden som gör att de kan finansiera ett rejält banbrytande arbete om de väljer att prioritera detta. Och det är samtidigt så att de kanske kan ha en viss autonomi här. Och företag har ju ofta en marknadskännedom och ett tekniskt kunnande som man kan vidareutveckla. Så att det verkar vara så att de presterar, en ganska stor andel av dem, kanske på grund av de här skälen. Fristående uppfinnare, de möter ju utmaningar vad gäller finansiering ofta. Och universitet, forskare, de möter också finansieringsutmaningar. Men också är det nog ofta så att universitet ägnar sig åt forskning snarare än teknisk utveckling eller tillämpad forskning, och Thomas kommer nog prata mer om det sen. Om vi går vidare och delar upp det här i olika epoker, 1850-1900 längst bort, 1900-1950 och 1950-2000, och försöker att se var har majoriteten av dem då uppstått. Och här ser vi en ökning över tiden. Den sista epoken är det då en större andel som har kommit fram. Och det är ganska naturligt i takt med att ekonomin blir större och man lägger mer pengar på innovation. Det som är anmärkningsvärt, det är ju att det kommer fram ungefär lika många banbrytande innovationer 1850-1900 som 1900-1950. Den här första epoken, det är ju någon typ av guldålder får man ju nästan säga. Det här som snilleindustrierna skapas i någon mening. Det är Ericsson och det är Alfa Laval med mera med mera. Uppkomst över tiden. Och nu tar vi alltså och försöker att se hur det här har ändrat sig över tiden. Balansen mellan fristående uppfinnare, verksam vid universitet och anställd vid företag. Och nu ska man komma ihåg att nu är det här 100 innovationer som vi har delat upp i 5 olika kategorier. Så att det blir så att säga ganska stora svängningar och det är svårt att generalisera på det. Men det vi kan säga i alla fall som verkar vara en trend är att de fristående uppfinnarna under perioden 1955-79 var 25%. Under de senaste 35 åren då ungefär, 1981-2006, då är det upp på 45%. Så som sagt ett litet sample, men det verkar som att den enskilde uppfinnarens roll har blivit större med tiden för de här banbrytande innovationerna. Sist men inte minst har vi försökt att dela upp det här i skillnader mellan olika sektorer och då delat in dem i medicin och hälsa längst bort, konsumentprodukter i mitten av ett genomsnitt, alla sektorer, det vill säga siffrorna vi visade upp innan, verkstad och bygg, IT och telekom. Och det som är kanske särskilt slående här är ju då inom medicin och hälsa har universiteten en ganska så avgörande roll. Och inom verkstad och bygg, IT, telekom är det ganska så lite. Och om vi går tillbaks till de här ingredienserna för innovation som krävs. Så inom medicin och hälsa, då är det ju ofta, alltså, du behöver forskningsspecifik kompetens för att komma fram med Losec, Xylocain och flera av de andra banbrytande innovationerna. Så att universitetens roll är väldigt viktig när det kommer till medicin och hälsa. Mindre viktig när man tittar på IT, telekom, verkstad, bygg. Ganska logiskt egentligen. Jag sammanfattar kort. Det är ett ganska litet antal det här. Det är 100 stycken. Men de är intressanta i sig, de här 100. Och det minskar generaliserbarheten. Och det finns en viss gränsdragningsproblematik. Men man kan ändå se på dem och tänka lite kring varför de har uppstått. Och de är intressanta i sig. Etablerade företag står för den största andelen av de här 3 kategorierna. De fristående uppfinnarnas betydelse verkar ha ökat de senaste decennierna. Och universiteten står för den minsta andelen, dock ej inom medicin och hälsa. Så att det var kort resultaten ifrån rapporten, och den finns som sagt tillgänglig här, och vi kommer att diskutera den framåt också.